Jag tänkte göra en liten komplettering, kanske till och med en liten korrigering, så ingen missuppfattar det jag säger. Galaterbrevet, så är ju Paulus väldigt upprörd över att det reser runt folk och vill omskära de troende och få dem att hålla lagen igen. Jag vill bara förtydliga att i Gamla testamentet, när Abraham mottog detta, så var det ju med tron som gjorde honom rättfärdig och absolut inte någon omskärelse på något sätt. Och det innebär också att jag vill vara tydlig med att jag anser inte att vi som kristna har ersatt det judiska folket på något sätt i deras kallelse. Utan jag tillhör dem som tycker det är underbart att få välsigna Israel och är väldigt ledsen för att det vi ser i Gamla testamentet, hur Israel förhärdar sig, det ser vi också hur kyrkan gör, fast den egentligen borde ha bättre förutsättningar att inte göra det. Det här med frigörelse från synden. Jag minns, jag satt uppe i Pingstkyrkan i Falun strax fem år gammal. Mats, du kommer ju därifrån. Och så mina favoritsläktingar hade tagit mig dit, och det var ju inte vanligt för mig att vara i kyrkan. Och pastor Hilding, han predikade om himmel och helvete så mycket som min favoritfaster Elsa blev nervös för hur jag skulle ta det där. Så när det hela var slut så förstod du vad pastor Hilding sa? Ja, så det var bra att jag fick reda på det. Fick reda på vad då? Ja, att man kommer i häktet om man inte tror på Gud. Ja, men så sa han väl inte. Det var det han menade, så. Men det gjorde inte mig alls någon skada, för redan som femåring, det måste varit några månader efteråt, så bad jag efter ett sånt femåringsmöte att jag skulle också vilja veta att jag var ett Guds barn, och så bad vi en frälsningsbön där. Så jag har mycket goda minnen från Falun. Men det här med frigörelse från synden då, det är ju så fantastiskt stort. Och hur görs det? Och här återkommer vi så ofta till att titta på oss själva, medan Bibeln säger någonting helt annat. Bibeln säger att det börjar med att inse att det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Det måste börja med att inse att där du är och just nu, så finns det ingen fällande dom. Gud har i Kristus försonat dig med sig själv. Du kan inte lägga till någonting. Och vi ska titta lite närmare på det och återkomma till det senare. Vikten av att sätta sin förtröstan på att jag är helt och hållet försonad med Gud. Och så står det ju där att det är livets andeslag, alltså Guds andeslag, har i Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag, detta slaveri. Alltså ingenting som vi själva kan lyfta oss i håret eller ägna oss. Det var någon som sa i pausen här, kallade mycket av helgelseundervisning för köttets dressyr, tror jag det var någon som sa. Det var väldigt bra formulerat, jag har aldrig hört förut. Jag förstår precis vad det innebär. För den vägen är stängd. Den kommer inte att fungera. Men det som var omöjligt för lagen, svag som den var i den syndiga naturen. Lagens syfte var ju att provocera fram synden. Det gjorde Gud. När då? Jo, när han sände sin son som syndoffer. Som det fullkomliga, eviga syndoffret som räcker för alla tider. Så fördömde Gud synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Inte genom att vi lyckas äntligen skärpa oss, inte ens på kunskapens väg, utan genom att Gud gör detta verk i våra hjärtan. Och under vilka förutsättningar fungerar det här? Hur ser den här vägen ut, tänkte jag vi skulle titta på. Det finns ju en övermåttan härlig väg, och jag kommer använda mig av de begreppen tron, hoppet och kärleken. Alltså tron ser på radikaliteten på Jesu försoning och vänder blicken till honom. Romarbrevet 5:10. Ty om vi medan vi ännu var Guds fiender blev försonade med Gud. Det är så oerhört stort. Det är hela tiden Gud som har tagit initiativet och inte vi. Om vi då blir försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv? När vi nu är försonade. Alltså sådana otroligt stora och starka löften. De här löftena, när vi inte ens vågar tala om hur fördärvade våra hjärtan är och att vi inte har något gott inuti oss själva, så tror vi att vi gör ett snällare evangelium för folk. Men vi berövar försoningen, dess skarpa och sanna budskap. Och vi kommer inte att erfara kraften av försoningen heller. Alltså när man undviker att prata om synd och sådant som Gud har gjort upp med i Kristus. Och hur fruktansvärd synden var. Att den är så ond och så hemsk. Så att Gud fick låta sin egen son dö för vår skull. Att han var det perfekta syndoffret. Då kan vi liksom inte ringakta att det var lite svagheter. Vet jag har lite hang-ups och sånt som jag behöver komma över. Det är mycket värre än så. Men botemedlet är ju mycket mer radikalt än så. Och vi måste låta Guds ande överbevisa oss om synd. Utan att vi sen låter köttet överbevisa oss om synd resten av livet. För då hamnar vi illa till. Och så kommer här ett så enormt ord. Så jag återkommer till det så ofta för jag tycker det här är inte klokt. Det här måste ju betyda att jag mycket frimodig. Jag skulle säga till jobbarkompisarna, inser du att du är försonad med Gud? Men du måste ta emot det, för det står ju där. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Inte fördömandets ord. Försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristus vägnar. Låt er försona er med Gud. Det är ju det vi ska säga till folk. Låt er bli försonade med Gud. Tänk vad fantastiskt. Han har gjort allting klart. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så när står vi rättfärdiga inför Gud? Så fort vi sätter tilltro på det här löftet. Så fort vi räknar med att Jesu försoning var tillräcklig för mig. Så får jag ikläda mig Kristi rättfärdighet. Ja, Paulus talar ju till och med om detta i domstermer. Jag har blivit tillräknade hans rättfärdighet. Så otroligt stora löften. Så tyvärr så är det ju inte enkelriktat att man kan säga till jobbarkompisen, du försonar med Gud. Det måste ju också samverka med att Guds ande överbevisar om synd. Men det sker först när man förkunnar Guds ord. För ordet kommer av förkunnelsen. Ordet kommer av lyssnandet av Guds ord. Inte av att man säger att Gud är snäll och vi har lite problem och han vill hjälpa oss ungefär. Utan det räcker inte. Vi behöver förkunna Guds ord. Och då kan det hända som den gången en jobbarkompis pratade med mig. Och så sa han att nu måste jag få prata med dig. Och han såg så allvarlig ut så jag tänkte, nu är det något jag har glömt. Nu får jag säkert bastning. Och så säger han sen, du Anders, jag har blivit en sån här människa som jag hatar. Ja. Och jag är så egoistisk, jag tänker bara på mig själv. Ja. Och jag har ingen bibel hemma, men barnen har en bibel och jag har börjat läsa den. Hur gör man? Jag vill bara att det ska bli bra med Gud. Alltså en hel människa som inte har någon som helst. Och då hängde jag ju inte med, liksom, vad är det som händer? Ja, då har han blivit utsatt för hörandet av evangeliet. Och vi får inte sluta att förklara det enkla och sanna evangeliet. Tro på radikaliteten i Jesu försoning. Det här kända bibelordet. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det dyraste han hade. Ja, sig själv. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så stort. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det var Guds tanke. Han ville att alla människor ska bli frälsta. Han vill det. Och så kommer allvarligt här då. Att den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Så oerhört stort är hans löfte. Och så oerhört stort är hans är allvaret. Att sätta tilltro till att det han har gjort är tillräckligt. Det var tron det. Nu kör vi på hoppet. Varför har vi hoppet då? Hoppet måste jag medge att det har jag alltid ansett som någon, inte alltid, men väldigt länge ansåg jag det som att vara en andra klass variant på tron. Att om man inte tror så kan man ju hoppas. Men Bibeln lägger inte det begreppet i hoppet. Bibeln nämner hoppet som det som hjälper oss att se fram emot det rike som kommer när Jesus kommer tillbaka. Som hjälper oss att hålla kursen här och nu. Som hjälper oss att inte bara ha fokus på just nu. Utan verkligen se fram emot det som kommer. Hebreerbrevet 6:19-20. I detta hopp har vi tryggt och säkert själens ankare. Som når innanför förlåten. Vi har så ett själens ankare som går ända inför Guds tron. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Och vi behöver det hoppets ankare för att faktiskt uthärda i livets problem som vi blir utsatta för. Romarbrevet 5:1-5. Då vi alltså förklarats rättfärdiga av tro. Här kommer ju det att vi har förklarats rättfärdiga av tro. Vi kan inte lägga någonting till, vi har det redan. Så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och det ska vi gå in på lite sen. Varför upplever vi inte den friden mer än vad vi gör? Från Guds sida sett så har vi frid med Gud. Genom honom har vi också tillträde till den nåd vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Jag återkommer här. Hoppet. Vi har ju inte sett Gud fullt ut i hans härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod är fasthet och fastheten hopp. Och hoppet bedrar oss inte. Lurar oss inte. Till Guds kärlek är utgjutet i våra hjärtan. Genom den heliga ande som har gett oss. Jag är nyfiken på att lära mig mer om hoppet. För jag känner fortfarande att jag lever väl mycket här och nu. Så det kan vi väl komma överens om och forska lite vidare vad Bibeln säger om det. För jag tror det här är en kraftkälla som vi behöver få tag på. Kärleken då? Vad får jag med kärleken här då? Ja, det ska vi se. Efesierbrevet 3:14-21 säger Paulus. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då, när man är alltså rotad och grundad i kärleken. Då ska vi tillsammans med de heliga förstå bredden, längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår att göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Genom den kraft som är mäktig i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evigheter. Hur många dimensioner finns det? Hur många fysiska dimensioner finns det? Man har lagt märke till att det inte riktigt stämmer med våra begrepp. Tre, va? Längd, bredd, djup. Hur många finns i texten här? Någon som kan gissa? Fyra. Tycker jag är jättespännande. Det står längden, bredden, höjden och djupet. Han som ser så högt, han som sitter så högt och ser så djupt. Kärleken är en pålitlig bundsförvant i vandringen av ande. För det vi gör med kärleken som motiv, det leder oss rätt. Så därför är kärleken så oerhört viktig för oss. Kärleken är alltså i motsatsförhållande till köttet. I Galaterbrevet 5:13-26 så står det igen: ni kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. För det kan vi göra. Friheten är så stor så vi kan bruka den så att det väcker våra begär igen. Så står det i vår frihet. Och då säger han det: utan tjäna varandra i kärlek. Så det står i motsatsförhållande till varandra. Och när jag känner så där liksom att nu blir jag rastlös hemma, och så börjar jag surfa ut på Blocket, och i värsta fall så har jag köpt ytterligare ett par cykelskor. För det är lite knäppt det hela, jag vågar inte berätta hur många cykelskor jag har. Så kan man istället tänka så: vem skulle jag kunna ringa och bara visa lite omtanke, eller skicka ett sms, eller göra någonting? Genast så innebär det färre cykelskor i garaget. Det är faktiskt ett tips. Jag vågar inte berätta hur många det är, men jag ska inte köpa så många fler i alla fall. Jag ska göra en sån här grej på lördag förresten, som är en sån utlopp av alla mina cykelreservdelsköp. Och det är att jag ska stå utanför Korskyrkan i Mölndal och serva cyklar. Det gör jag inte just där, men på olika ställen en 3-4 gånger om året kanske. För jag skulle gott kunna tänka mig en andra karriär, och det är att jag skulle nog kunna tänka mig att reparera folks cyklar och fick berätta för dem om Jesus. Till hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken är ju lagens uppfyllelse. Lagens krav skulle uppfyllas i oss som vandrar efter anden, som alltså har Guds egen ande som resurs. Men om ni biter och sliter i varandra, om jämförelsen är igång, om ni håller på och mäter varandra och ser vem som är bäst och vem som är mest andligast eller vad det nu är, så ska ni se till så ni inte blir uppslukade av varandra. Återigen så ställs anden mot köttet. Och som sagt, vandringen i kärleken, den visar vägen. Så vad är då normaltillståndet för den kristnes vandring? Hur känns det att vandra med Jesus egentligen? Vad säger Paulus? Andra Korinthierbrevet 4:7-12. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Vi är rådvilla, men inte rådlösa. Vi är förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Hur roligt för köttet är detta på en skala 1-10? Alltså det där låter ju inte kul. Skulle det vara normalt det där att känna liksom att nu orkar jag inte mer, och nu är det för mycket strul på hemmafronten, eller nu är det för tråkigt på jobbet och jag får inte tag på någon lägenhet? Och det här kan ju liksom inte vara från Gud. Varför funkar det så? Det skulle ju vara annorlunda. Vi skulle ju liksom surfa fram här och det skulle bara funka. Och det skulle vara ett vittnesbörd för andra att det bara flyter på för mig. Så kommer Paulus med det här. Konstigt. Och så klämmer han ur sig också att om livet ska verka i er så måste det ske på min bekostnad. Då måste döden få verka i mig. Det finns ett pris att betala. Och det är ingenting som köttet önskar, men som Guds ande kan fostra fram i oss. Och det är en vilja att med de gåvor Gud gett oss ge av våra liv till andra. Och det här är så stort när vi förstår det. Att det finns ett pris. Jag menar, de som sitter hemma och ber till exempel och aldrig ser någonting, de har ett pris att betala. Men de förmedlar också Guds liv. Jag tänker på alla dessa tidiga generationer bedjare och gamla människor som bed i vårt land, som kanske, ni vet, människor ser ner på. Det är pensionärer eller förtidspensionärer eller vad som helst. Och folk fattar inte att det är Guds klippor Det är de som gör att vi kan fungera. De är egentligen de mest nödvändiga i kroppen. Och vi missar det liksom. Men detta är normaltillståndet. Och som sagt, det låter inte kul för köttet. Och ska man förmedla någonting hållbart, levande, så finns där ett pris. Men hur går det här till då? Ja, vi kan inte stänga av våran egen kraft. Om du försöker så kommer du bara misslyckas. Men Gud har ett specialsätt att göra det på. Och det är just genom att sätta oss i situationer som är för tuffa för oss. Som är för svåra för oss. Och här vill jag säga liksom med kraft att tro inte automatiskt att du är fel ute när detta inträffar. För så här är det då och då. Gud behöver utsätta oss för detta. Vi ska titta lite på varför. Men det här är den kristnes villkor. Det viktiga är att vi tillåter honom att göra det. Och inte ständigt försöker återfå kontrollen. Jag vet, det försöker vi ändå. Men att vi någonstans låter det bli så att han växer till och vi förminskas. Nu finns det ju några saker som Bibeln talar väldigt mycket om. Som tillhör den kristna vandringen. Som vi ibland vill hoppa över. Som har med detta att göra. Att vandra på ett sådant sätt inför Gud. Att man ständigt är beroende. Och här ser vi lite grann om lidandets betydelse. Vi tittar på Jesus själv. Hebreerbrevet 5, vers 7-10. Medan han, alltså Jesus, levde här i köttet. Ropade han högt under tårar när han bad. Och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst. En sådan präst som Melkisedek. Inte det spännande när det står att Jesus lärde sig lydnad genom lidande. Förstår inte riktigt vad det innebär faktiskt. Mer än att för oss gäller samma sak. Att om vi låter oss gå in ett lidande som Gud tillåter. Så händer någonting med oss och vår lydnad. Och det här måste vi låta hända. Utan att vi tror att vi är ute och cyklar. Utan att vi hoppar på en ny förkunnelse som utlovar att nej, det där ska du inte behöva uppleva, utan det finns ett annat sätt där du bara kan liksom uppleva det positiva med att vandra med Gud. Det här är naturligtvis positivt. Det beror ju på att vi har så svårt att avgöra vad som är gott och ont. Det här är ju någonting gott, men det sker på bekostnad på oss själva. Första Petrus 4, vers 1-2 så säger, då nu Kristus har lidit till kroppen. Ska också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Bibeln talar om två olika syndabegrepp. Den synden som vi själva kämpar mot. Som Paulus beskriver att om jag gör det jag inte vill. Då är det synden inom mig som gör det. Den ångrar vi och den ber vi Gud om hjälp med. Den får vi alltid förlåtelse för. Den här synden med berått mod. Liksom när man siktar fel. Någonting händer när vi får lida till köttet. Att vi korrigeras mycket mera till att få fokus på att leva helt och hållet för Jesus. Det är alltså inte att komma in i ett syndfritt liv här. För det finns inte här på jorden. Men låt dig av Herren ledas in i lidande. Ta ditt kors på dig. Be Gud att han får leda dig också genom detta så kommer någonting att hända. Det hör ihop lite grann med Romarbrevet 12, vers 1 och 2 där det står att vi ska överlämna åt Gud våra kroppar till ett levande och Gud välbehagligt offer, vår andliga tempeltjänst. Betydelsen av fostran, det är också en sån här grej som man ibland hoppar över, särskilt eftersom det här med tuktan och sånt, det låter ju som man, oj, ska man slå sina barn? Det är ju inte alls det handlar om. Men det finns en betydelse av att Gud fostrar oss. Och här står ju rätt upp och ner så oerhört starkt. Ni har glömt den, ursäkta mig, Hebreerbrevet 12, det är verserna 5 till 7 och 11. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Här står det som någonting väldigt självklart. Att tuktan och fostran, det ger Gud till alla sina äkta barn. Och det är något som vi ska bejaka och vara tacksamma för. Så man kan faktiskt våga be Gud så här: Gud, rena mig, rensa mig, aga mig, tukta mig, fostra mig, forma mig till det som du vet är bäst för mig. Och så står ju det så realistiskt, för stunden tycks ju ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Det är ju inte skönt just där och då. Men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Hur många gånger har vi inte varit med om att vi är utsatta för Herrens fruktan och så tror vi, förlåt, fostran och tuktan, och så tror vi att vi har gått fel. För vi förstår inte att det ska vara så här. Vad skönt då att kunna inse, det här är ju verkligen ett ytterligare kärleksbevis från Gud Fadern, att han vill fostra mig och tukta mig. Och det ger frid och rättfärdighet som frukt. Nu har vi pratat om lidanden, vi har pratat om fostran och så kommer vi fram till prövningar. Vad säger Bibeln om prövningar? Jakob 1 handlar jättemycket om prövningar och inställningen till prövningar. Och han säger någonting där, verserna 2-5 i Jakob 1. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Det brukar inte jag göra. Det får jag medge. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningar uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Och så kommer fortsättningen där som är så viktig tycker jag. Det är att om någon av er brister i visdom just runt det här som gäller att vara utsatt för prövning, så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Så att prövningarna är ju till också för våran skull, och det står väldigt mycket om vad prövningarna för med sig i våra liv. Men det finns jättemycket hjälp att få ut med vägen, och några bibelord på det. Hebreerbrevet 2:18. Eftersom han, Jesus, själv har lidit och blivit frestad, så kan han hjälpa dem som frestas. Tänk vad underbart. Tänk att Jesus har blivit som vi för att kunna förstå oss i våra situationer. Och det gäller dig i din skola med strulet, med studier, när du kanske undrar, ska jag träffa någon man eller kvinna och gifta mig med? Eller du som är i arbetslivet och kanske har tonårsbarn. Och du som är äldre och har barnbarn. Eller du som kanske är pensionär eller är ensam och undrar hur du ska gå. Det gäller dig. Att Jesus har känt in din situation. Han kan hjälpa oss i svårigheterna. I Hebreerbrevet 4, verserna 14-16. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vilka fantastiska löften. Jo, den sista meningen där. Låt oss därför frimodigt gå fram inför nådens tron. Tänk att du kan frimodigt gå. Inte smyga dig fram Och så du vet, jag skulle behöva lite hjälp också. Du kan frimodigt gå fram inför nådens tron och be Gud om hjälp till nåd. Finna nåd och barmhärtighet i rätt tid. Och varför kan du göra det? Nu kommer vi till en av de nyckelbudskapen jag har idag. Som verkligen kan frigöra dig till att finna ett helt annat sätt att se hur livet i anden verkligen för med sig att du inte gör vad köttet har begär till. Och det är ett bibelord från Hebreerbrevet 9 och verserna 11-14. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Han har burit fram sitt eget blod och vunnit en evig återlösning för alla människor som levat, för de som levde just då och för alla människor som kommer att leva. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Till Kristus har genom den evige ande frambud sig själv som ett felfritt offer till Gud. Lägg märke till just det här med att vi kan åberopa Jesu blod till att rena våra samveten från vad då? Döda gärningar. Vad är döda gärningar? Det är det där som du och jag har för oss att vi ska göra för att vinna lite mer behag från Guds sida. Det är det där som köttet vill lägga till. När köttet säger att nu har du fallit för den här synden 218 gånger. Nu väntar ju sig Gud att du ska få ordning på detta. Det vi gör på grund av dåligt samvete kallar Bibeln döda gärningar, hur fromma de än ser ut. Och när vi får be Herren om att han renar våra samveten, då blir det från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Alltså börjar steget från Romarbrevet 7 till Romarbrevet 8 förutsätter att vi åberopar Herren hela tiden, alltså så fort det dåliga samvetet kommer, åberopa Herren om ett rent samvete. Och så att det kan befria oss från att göra saker som köttet vill att vi ska göra. Så med andra ord, den, om vi säger kille som har problem med att han surfar in på porrsajter hela tiden och drabbas ju av oerhörd skam naturligtvis. Hur kommer han förbi det här? Ja, för varje gång han gör det så växer sig skammen. Och ju mer den växer, ju mindre chans är det att han kommer ut ur det här beteendet. Han måste ta emot försoningens storhet när han ber Gud om förlåtelse och ett renat samvete exakt där han är. Även om man inte får seger över sin synd där. Det här är jätteviktigt. Om vi vänder på det, att han först måste få ordning på det här. Då har vi satt kärran framför hästen och det kommer inte att hända någonting i våra liv. Så finns nu ingen fällande dom för den som är Kristus Jesus. Naturligtvis kan man inte utnyttja det här som Paulus skriver. Vi kan ju inte fortsätta liksom att tänka att ja, men Gud förlåt oss, så kör vi bara. Det är inte den kampen som beskrivs i Romarbrevet 7. Att jag gör ju det jag inte vill. Utan det är den kampen jag konstaterar att detta är synden som bor i mig. Och friheten från det startar med insikten att det inte finns någon fällande dom. Och startar med att vi får be Gud om det här renade samvetet. Det är jätteviktigt. Så varför behöver vi lidande, fostran och prövningar? Det hade varit mycket käckare utan. Varför är det nödvändigt? Varför gör Gud på det här viset? Andra Korinthierbrevet 12, verserna 7-10, så delar Paulus hur han har fått klart för sig varför Gud tillåter svårigheter i hans liv. Han säger så här, att för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentliga höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Här har vi det som jag nämnde lite om förut, att vi behöver tillåta att Gud stänger av vår kraft, vår kompetens, det som vi envis försökte hålla fram för att få kontroll på livet. Och inser att vi behöver de här situationerna för att inte spåra ur i våra liv. Ja, Jakobs höft tänker jag på ibland. Men Jakob behövde ett slag på höften. Varför då? Han gav ju inte upp i sin kamp med Gud. Han höll på hela natten. Och så fick han slag på höften och förmodligen gick han väl och halta sen. Och vi behöver också sådana saker som händer i livet. Vi kan ha åkt på någon förmjukande nederlag. Det kan vara skilsmässa, det kan vara vad som helst som vi tycker är, varför var det nödvändigt att hända? Och det var väl kanske våra egna misstag. Gud kan använda det som gör att vi håller oss någorlunda markbundna, att vi inte tar över bolaget själva och sticker iväg i högmod. Vi behöver detta. För annars skulle vi ju spåra ur. Låt oss vara så realistiska. Så vad innebär det då att vandra i anden i din vardag? Lite sådana här saker som nästan blir summeringar av det vi har sagt. Ja, sätt full tilltro till Jesu försoning oavsett vad som har hänt eller hur det känns. Oavsett om morgonen startar som den kan göra nu med att man ser solen gå upp, då är det lite lättare. Eller om det är en sån här höststorm eller snöglopp eller vad det nu är för någonting. Så det, idag gäller Jesu försoning för mig. Och jag får ikläda mig Jesu rättfärdighet. Att få ha ett rent samvete är vad jag skulle vilja säga den troende startkapital. Det är här det kristna livet i anden börjar. Åberopa det. Och så fort någonting dyker upp som bygger på din egen prestation, känn igen det och när det inte. Tillåt Herren göra dig svag och beroende av honom även om det är jobbigt. Och inse att du kan leva i din kallelse nu. Tänk inte som så många av oss gör, och jag har gjort det långa tid i mitt liv, att bara jag får ordning på det och det och detta så kommer jag nog in i min kallelse. Jag kan leva min kallelse som Guds barn exakt här och nu som överlåten. Jag behöver inte invänta att jag ska uppnå några särskilda saker som jag har fått för mig. Utan jag får räkna med det här och nu. Nu kommer vi till Lennarts favorituttryck här. Knalla på med Herren i barnaskapets trygghet och glädje. Vandra på med Herren genom de här överraskande framgångarna och konstiga motgångarna och strulen som händer. Och gläd dig i att vara ett Guds barn. Särskilt när vägen är lite tuffare. Så prisa Herren, ta de här goda psalmerna, ni vet, lova Herren min själ och glöm inte, förget inte vad gott han har gjort. Han som förlåter alla dina synder och hela alla dina sjukdomar. Och leta inte fel på dig själv, utan fokusera på Jesus. Och räkna med att Gud låter allt samverka till det bästa för den som älskar honom. Även det som du själv har soppat till. Även det du själv har ställt till. Det kommer Gud att låta samverka till det bästa. Och så du, låt den barmhärtige trädgårdsmästaren rensa dig och inte du själv. För när du börjar hitta fel hos dig själv. För det första vänds blicken mot dig. Och du har tyvärr en som gärna påpekar alla dina fel också. Utan om du ser saker i ditt liv som inte fungerar, inse att du ändå är försonad med Gud. Inse att du ändå kan ha gott samvete så länge du bara lever öppet inför Herren och bekänner dina synder inför honom. För det som den barmhärtiga trädgårdsmästaren gör, det är att han rensar i den ordning som han själv väljer. Och när han väljer att aktualisera ett område i ditt liv som han vill belysa, så finns där också befrielsens kraft. Så börja inte att mäcka med dig själv och dina åkommor, för det kommer bara vända din blick mot dig själv. Vänta till att Herren tar den kvisten och inse att en och annan rotskott, det kommer du få ha med dig genom hela livet. Du är ändå rättfärdig förklarad inför Gud. Lite saker som jag tänker på att vandra anden betyder för mig. Det är just att jag sätter min tilltro till Herren i min rättfärdighet. Och det räcker. Och ofta går det till så att när jag vaknar på morgonen så tänker jag efter och säger, vad är det för dag idag? Herre, detta är lördagen den 22 april 2017. Detta är en Herrens dag. Detta är din dag. Och jag är skitsömnig. Och ganska hungrig. Och det är dåligt väder. Men din rättfärdighet räcker för mig. Och jag bara tar det till mig. Och bara bekänner vad ditt ord säger. Sen så är det ju väldigt bra med goda vanor. Utan att lägga någon lagiskhet i det. Så för mig är det här på morgonstunden när jag sitter i min fåtölj och så läser jag Herrens ord. Jag la mig en soffa för, men det brukar sluta med att jag somnar. Så att det här var mycket bättre. Och sen har jag alltid hamnat på jobb där det har varit lite för svårt. Och det har varit jättespännande. Och då har det verkligen blivit så att den bönen där, Herre, visa mig ännu en gång att det inte är min förmåga du räknar med när du satte mig på det här jobbet eller den här uppgiften. Det är en jättebra bön att be, för den påminner oss om hur beroende vi är av honom. Så jag räknar med Guds hjälp och ledning även när jag sitter och gör tekniska budgetar eller jag sitter och tänker igenom tekniska koncept eller när folk kommer och ber om olika saker. Jag ber Gud att kunna se de tillfällen han har berätt. Jag, som nämnde förut, så har jag fortfarande en blandning med att jag jobbar med teknik och så jobbar jag med människor. Och i min arbetsuppgift ingår då att jag är personalchef då. Och då har jag någonting som heter promenadsamtal som jag tycker om att göra, för jag tycker det är mycket lättare att prata när man promenerar. Och rätt om det så kommer det någon då och säger att du är en av tjejerna eller killarna där, borde du nog prata med. Eller också kommer någon och säger, skulle vi kunna prata lite grann? Och ibland händer det där som är märkligt då. Det är därför jag har skrivit upp den här grejen, att de flesta dagarna är vanliga grå dagar, och ändå ser jag tydligen Guds nåd. Titta bak och så Gud gör mycket. Men ibland så händer det där som Gud har berätt. Och för ett tag sedan så var det en kille som var ute och gick med mig. Och så berättade han om ett stort bekymmer för honom och hans fru. Och så hamnade jag där i den här situationen. Ska jag säga något eller inte? Så till slut så tog jag emot till mig och sa liksom, du ska ställa dig en fråga. Men du måste lova att kunna med och tacka nej om du inte vill det här. För det är ju lite knepigt, för på något sätt är jag ju din chef. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Då säger jag att jag brukar erbjuda mig att be för sådana här situationer. Och då sa han så här, vad bra, jag trodde aldrig du skulle fråga. Så jag sa, va? Så jag, jaha, hur kom det sig? När jag pratade med min teamledare och hon sa att det är bäst att prata med Anders, han kan nog be för dig. Och då känner jag sådär att då är det ju verkligen en sån här tillfälle Gud har berätt. Och det bönesvaret dröjde ett år ungefär, men sen kom det. Och den här killen förknippade absolut med, alltså helt själv, med att detta är Gud som svarar på bön. Nu kan vi med helt nya ögon läsa hela Romarbrevet 8. Och glädja oss över det. Och inse att det handlar inte om dig. Det handlar om vad Gud gör. Vad han har gjort i Kristus och vad han vill göra i ditt liv. Tycker jag att vi ska be tillsammans för detta. Och sen har jag en avslutande bön i form av en psalm som jag skulle vilja be tillsammans med er som kommer upp på tavlan alldeles strax. Men vi tackar Gud och ber först för detta. Herre, vi ber dig att du genom din ande ska upplysa oss hur det funkar det här. Hur vi kan få vandra i barnaskapets enkelhet och trygghet. I gemenskap med dig. I frid med dig. Med syskon, Herre, som vi så väl behöver. Och där vi får ha blicken riktad på dig. Och se, Herre, allt vad du har gjort för oss. Och låta din nåd förmedlas genom oss. Och de gåvor du har lagt ner i oss till andra människor. Be dig för mina vänner som sitter här och alla som lyssnar på detta så småningom. Är att de ska få erfara just hur det inte finns någon fällande dom. Inte någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Utan att livets andeslag har i Kristus Jesus gjort oss fria från syndens och dödens lag. Nu ska vi be en bön här som jag i form av psalm 85 som jag råkade hitta för några månader sedan. Och som jag tyckte talade så väldigt väl till vårt folk och till vår nation och vår situation. Och den lyder så här. Låt oss be det här tillsammans. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning. Du övertäckte all dess synd, Sela. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsningsgud. Upphör med din harm mot oss. Ska du för alltid vara vred på oss? Ska din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra oss levande igen så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må det inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära den som fruktar honom. För att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg. Amen.